Vi ska läsa från Johannes kapitel 20, från första versen där. Påskdagen, idag uppståndelsedagen. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Och innan vi går vidare ska vi gå till Höga visan. En text som man av tradition läser på dagen före påskdagen, om man säger, som igår, den sabbaten, vad jag har läst om. Man läser från Höga visan 4 och från vers 6. När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till Myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. Du är allt igenom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. I levande bibel står det, tills morgonen gryr och skuggorna försvinner, vill jag stanna på Myrraberget. Och myrra, det var ju en väldigt fin krydda. Den finns med i den här heliga smörjelseoljan som skulle vara i templet, som man skulle smörja allt med. Finns med där som en väldoft också, bild på bönen. Och Myrraberget, myrra, det ordet på hebreiska kan också betyda fri eller fritt, flytande. Det är en bild som pekar på, alltså Myrraberget och den rökelsedoftande höjden. En bild, kan man ju säga, som pekar på Getsemane och Golgata. Det är Jesus, den smorde. Det ingick, som jag sa, i smörjelseoljan, den högheliga smörjelseoljan. Jesus, den smorde, Jesus Messias, han gav sitt liv. I Getsemane kämpar han i bön. Och vi kan också läsa om Jesu förbön, som ju är som en rökelse, som är symbolen på bön. Bön och förbön. Bön för oss. Och den bön som han utkämpade innan sitt lidande, en väldoft inför Fadern, är också en bild för oss att be i ande och sanning, som det står. Det är alltså det Myrraberget, eller den rökelsedoftande höjden. Man kan säga att det är liksom, det kulminerar ju det här som Jesus gjorde, hans liv, som hela hans liv var en väldoft inför Fadern. Du är allt genom skön, min vän, på dig finns ingen fläck. Och det var bruden här som sa i Höga visan om brudgummen, som ju pekar fram på Jesus, Guds lam, som var syndfri och som är Guds härlighet. Han var utan fläck. Så här beskriver alltså att man vill gå tidigt den här morgonen, tidigt till den platsen. Och det var precis vad de här kvinnorna gjorde. Maria från Magdala, och det var en kvinna till. Jag tror att det var Jakob och Johannes mor, om jag kommer ihåg det. Står två kvinnor i alla fall. De uppfyllde alltså den här profetian som man läser år efter år, bokstavligt. Troligen visste de inte om den, de bara följde den maning de hade i sitt hjärta. Så är det också för oss, att när den helige ande leder oss, då uppfyller vi ju Guds vilja. Vi kanske inte ens förstår det alltid förrän efteråt. Många gånger är det ju så. Men det var vid soluppgången, eller innan soluppgången, detta på uppståndelsedagen. Vi läser i vers 2 där. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut i graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Här var alltså graven tom. Och så står det, han såg och trodde. Vad var det han såg som gjorde att han trodde? Vad såg han? Han såg linnebindlarna. Man hade ju för sed att man linda den döde i bindlar, linnebindlar med just myrra och andra kryddor, väldoftande kryddor. Och här låg de, men de stelnade efter ett tag på kroppen. Och vi minns kanske att Lazarus, när det står att han blev uppväckt, när Jesus uppväckte Lazarus från de döda, så gav han befallning, lös honom, ta av honom bindlarna. Bindlarna stelnar. Om nu, som man här hade talat om, ni vet, överste prästerna och de skriftlärda, de hade ju hört att han hade sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Och de ställde vakter och de satte sigill och så den här stenen över graven. Man gjorde allt för att hindra att det skulle kunna ske. Att Jesus skulle kunna uppstå eller komma ut ur graven. Eller att någon skulle stjäla kroppen och påstå att han hade uppstått. Om de hade stulit kroppen, då hade inte linnebindlarna funnits där. De hade varit försvunna. Men att få av linnebindlarna så behövde de skäras upp för att få den dem. Men vad var det han såg? Eller lärjungarna Johannes och Petrus gjorde det de såg. Det var att här ligger de stelnade linnebindlarna. Orörda. Tomma. Jesus hade bara stigit upp därifrån. Och så står det att huvudduken, den låg för sig hopvikt på en särskild plats. Och det finns alltså de som är insatta i de här judiska sederna som säger att det här tyder på att man la en duk på det här sättet som det beskrivs här. Det har ett budskap. Det betyder jag har varit här och lämnat, för jag har uträttat det jag kom för att göra. Och jag kommer aldrig tillbaka. Ungefär så var budskapet. Tänk att man hade vakter, man hade sigill, man hade den här stora stenen framför. Och man gjorde allt man kunde för att hindra uppståndelsen. Men ingenting. Varken människor eller makter, mörkrets makter eller djävulen. Ingen kunde stoppa Jesus att uppstå. Inget kunde hindra honom. Och jag tycker det är så mäktigt. Och det skakade ordentligt när det hände. Och jag läste i eftermiddag här, det står ju i Matteus beskriver, berättar ju detta. Att det var en jordbävning i Matteus 27. Det står om när Jesus gav upp andan på korset ju. Att det var en jordbävning. Och det var mycket som hände där. Men sen, om man läser i början på kapitel 28. Då står det faktiskt om en jordbävning till. Så jag tänkte jag kom efter skalvet. Och det var när ängeln står det. Det står så här faktiskt. Då blev det en stor jordbävning. Ty en Herrens ängel steg ned från himlen. Och gick fram och vältra bort stenen och satte sig på den. Här var det verkliga krafter i rörelse. Och han var att skåda så som en djungeld. Och hans kläder var vita som snö. Vilket hedersuppdrag denna ängel fick. Att flytta på stenen i ett ögonblick. Och graven öppen. Jesus, han uppstod. Men tänk. Att Paulus han skriver att samma uppståndelsekraft verkar i den som tror. Med andra ord, vad som än försöker hindra den kraften, Guds kraft, den heliga andes kraft. Det finns ingenting, inte människor, inte makter, inte muskler, inte andeförstar, ingen djävul. Ingenting kan hindra Guds kraft. Uppståndelsekraften i våra liv. Och det blev så starkt för mig detta. Att vad Gud än har berett för oss. Det han har beslutat. När vi följer honom i lydnad. Det kan ingen hindra. Det kan ingen stoppa. Och det har vi bevisat här när Jesus uppstod. Och den här kände Josefus, den judiske historieskrivaren, han berättar faktiskt om det här. Han skrev ju om Jesus att han var en lärare, en rabbi. Han gjorde många mirakler och han gjorde många överraskande bedrifter. Och han berättar också om att han blev dömd av Pilatus och korsfäst. Och att han verkade återställd efter 3 dagar, skrev han. Och vi fortsätter i Johannes 20, vers 9. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se 2 änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och vi läser också från Lukas 24, vers 4. När de inte visste vad de skulle tro, se då stod 2 män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, och det är ju en underbar fråga denna fråga. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Varför söker ni den levande bland de döda? Visst var det mest självklara. Han har ju sagt att han ska uppstå på 3:e dagen. Och så hade han gjort. Döden kunde inte behålla Jesus. Därför att han var syndfri. Han var Guds lamm. Som gav sitt liv för våra synder. Bar bort våra synder. Vår skuld. Men själv syndfri. Och jag har ofta citerat Johannes 1:1 i vers 5. Han skriver, ni vet, om ordet som var hos Gud, ordet var Gud och så vidare. Människornas ljus, Jesus är världens ljus. Och det står att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Men det finns en sån här expert på grekiska ord och på grundtexten där som säger att det kunde ha översatt att ljuset lyser i mörkret. Det har lyst oavbrutet. Och mörkret fick inte makt därmed. Alltså ljuset lyste oavbrutet. Genom döden gick Jesus och uppstod. Mörkret fick inte makt därmed. För att Jesus var ren, han var fullkomlig. Han gick dit för vår skull. Men han uppstod för döden kunde inte behålla honom. Men det beskrivs ju här att det var änglar vid graven. En vid fotändan och en vid huvudet. Det var inte en tillfällighet. Vi ska läsa från andra Mosebok 25 från vers 17. Där beskrivs arken med locket på som en nådastolar, ni vet. Och det var Gud som talade till Mose. Du ska göra en nådastol av rent guld. 2,5 alen lång och 1,5 alen bred. Och du ska göra 2 keruber av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Det har vi samma bild. Sätt 1 kerub vid ena änden och 1 vid den andra. I 1 stycke med nådastolen ska ni göra keruberna vid dessa båda ändar. Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de övertäcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varandra. Mot nådastolen ska kerubernas ansikte vara vända. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd eller uppenbara mig för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn. Det var på denna plats, det var här som Gud skulle tala, uppenbara sig, står det. Och det är precis det som återkommer vid graven. Den ena ängeln vid fotändan och den andra vid huvudändan. Precis som på arken, nådastolen, som också betyder försoning. Och Jesus är vår försoning. Han är vår försoning. Där ska jag tala med dig. Där ska jag uppenbara mig för dig. Och ännu ett starkt vittnesbörd att det är Jesus det handlar om. Och keruberna där, de är ju liksom med vingarna ner så här. Som i tillbedjan. Tillbedjan till honom som vann seger. De förstår inte det här, står det på ett ställe. De längtar efter att få se in i det här som Jesus gjorde. De måste varit både skakade och förundrade när de såg det här från himlen. Allt det som hände. Men de vet att det var frälsning för oss. För att inte vi skulle gå förlorade, vi människor. Därför att Jesus och Gud älskar oss så högt så han gav sitt liv för oss. Nådastolen, eller försoning, eller det som betäcker, samma betydelse finns både i det grekiska ordet och i det hebreiska. Både i gamla och nya testamentet. Det som täcker över, därför att ingen kan komma, nära komma inför Gud utan Jesus. Och Jesus fullbordar i lagen vittnesbördet som låg i arken där inne. Och täcker över, övertäcker buden, Guds lag. Guds heliga lag och Guds heliga bud. Överste prästen fick ju gå varje år på försoningsdagen en gång per år och stänka 7 gånger med blodet av offerlammet på offret på arken och på nådastolen. Men nu fullbordas detta i Jesus. Också en bild på arken som ju är en förebild på Jesus. Och där finns ett ord som kommer av samma rot som försoning, där Noa uppmanades att bestryka arken både invändigt och utvändigt. Försoning, samma ord. Att täcka över frälsningen, Jesus som skydda, som rädda, som frälste de människorna och som frälser oss idag. Och när vi ser tillbaka i gamla testamentet så ser vi att det var den blodsbestrykna arken som fick gå före och bana väg. Allt det som Israels folk mötte, som de skulle gå igenom i ökenvandringen, genom Röda havet, genom öknen, allt det som var till deras fostran, till deras förberedelse för att komma in i löftena, i löfteslandet. Allt det som bana väg, det var den blodsbestrykna arken hela vägen in i landet. Och så är det för oss. Det är Jesu offer på Golgata. Att vi har villigt talat, som vi säger, blodsbestrykna hjärtan. Med Jesu blod, renade Jesu blod. Det banar väg, det öppnar väg. Genom detta livet och ända in i himlen. In i evigheten. Vill du ha mer av uppståndelsekraften? Ja, vi vill ha mer av uppståndelsekraften. Men jag hörde en kommentar. Vill du ha uppståndelsekraften? Den är bara till för den som är död. Det är bara den som är död som behöver uppståndelsekraften. Och en annan kommentar som jag också hörde av en amerikansk bibellärare. Han sa så här. Ditt liv handlar inte om hur man lever ett kristet liv. Eller hur du ska leva ett kristet liv. Utan det handlar om hur man dör. Hur vi lägger ner våra liv. Och Jesus, hans uppståndelsekraft, mer och mer får verka genom oss. Det är det handlar om. Det är sant. Och Paulus, han nämner på ett ställe, han gråter, jag tror det är i Filipperbrevet. Han gråter över dem som är fiender till Kristi kors, säger han. Och det är mycket sånt idag. Det är många villolärare. Det är många olika varianter som vill locka kristna att ta till Jesu namn för sina egna syften. Inte att dö ner. Ungefär som att säga att okej, om inte du gör mig framgångsrik, då tänker jag göra mig framgångsrik med hjälp av ditt namn. Eller om inte du vill ge mig succé, tänker jag minsann göra succé med hjälp av ditt namn. Eller mirakler. Eller annat. Missbruk av Guds namn. Missbruk av Jesu namn. Det är inte alls ovanligt idag. Man vill bli rik och få makt eller pengar med hjälp av Jesu namn. Då lever man för det jordiska. Man lever inte för det som vi uppmanas till. att leva för det som är där ovan. Och det är att vara fiende till Kristi kors. Vi läser från Kolosserbrevet 3, från vers 1. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt, eller tänk på det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Ty ni har dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. Den som använder Jesu namn för egna själviska syften kommer en dag att stå, berätta Jesus i Matteus 7, och skryta med allt de har gjort. Vi har gjort mirakler i ditt namn. Vi har stora kraftgärningar. Vi har profeterat i ditt namn. Men Jesus säger, jag känner er inte. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Eller ni ogärningsmän. Därför att det är laglöshet att inte känna Jesus, men att missbruka hans namn för egna syften. Vi är kallade att lägga ner våra liv. Att dö från oss själva. Överlåta oss som det är till honom, så att han får verka genom oss och vi får lära känna honom och vi får gå hans ärende. Det är det som är vår uppgift. Och vad som än vill hindra, vad som än vill besegra oss, mörkrets makter som vill anklaga och som vill försöka och hindra och skrämma och på alla vis gå emot den troende. Det har ingen kraft. För precis som Jesus gick i döden för oss. Och uppstod. När vi dör ner från oss själva. Så kommer uppståndelsekraften. Och för oss igenom. Uppståndelsekraften för oss igenom. Allt det som Gud leder oss till. Därför att Jesus bor i oss. Den här dagen när uppståndelsen var, första veckodagen efter påsken, det var också en speciell högtid i Israel. Det var viftoffers högtiden eller förstlingsskörden som man offrar. Och förstlingshögtiden, och det står om i tredje Mosebok 23:9. Samma dag som Jesus uppstod. Herren talade till Mose, han sa: säg till Israels barn, när ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Alltså denna dag när Jesus uppstod. Och så berättas det att under den här tiden i Israel, så gick man, det finns lite olika varianter. Det finns, jag har läst om att överste prästen gick tidigt på morgonen till Kidrondalen. Och när de första solstrålarna kom över Oljeberget, då tog han ett strå, eller några strå, som en liten kärve. Det var förstlingskärven. Så bar han den, tog den till templet, och där viftades den. Upp och ner och fram och tillbaka som ett kors. Där viftades den inför Herren. För att man skulle vara välbehaglig. Och detta kallas förstlingsskörden alltså. Och vi läser i Kolosserbrevet 1:16. Ja, jag kan bara nämna förresten Malaki 4:2. Detta gjorde man precis när de första solstrålarna gick upp. Och Jesus som är förstlingen ska vi läsa om. Men det står också ju i Malaki bok om den soluppgången som går upp i våra hjärtan. Malaki 4:2. Men för er som fruktar mitt namn, alltså fruktar Guds namn, fruktar Jesus och Guds fruktan, det är viljan att älska och lyda honom. När vi ber, ske din vilja. För dem ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Ni ska trampa ner de ogudaktiga, till de ska vara som stoft under era fötter. På den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Med andra ord, alla mänskliga tankar och mänskliga planer och vad det än är som upphör sig mot Gud, det kommer han att göra till stoft och omintetgöra och rasera när Gud utför sitt verk. Och han kan ju krossa hårda hjärtan och han kan förvandla människors liv. Men vi läser om förstlingen, begynnaren, som är Jesus, för han uppfyller också förstlingshögtiden här. Kolosserbrevet 1 från vers 16. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och går man till hebreiska så är det samma ord, reshit, begynnelsen, som betyder då begynnaren eller förstlingen, förstlingsfrukten, som är Jesus. Tänk att allt skapades av honom. Han uppehåller allt och så föll människan i synd. Men nu händer någonting nytt. Nu ska allt, alla som vill, ha rätt och frihet att komma in under hans kärleksfulla herradöme igen. Och vara med i det som han har berättat, det underbara som ligger framför. Så står det också i första Mosebok 1:1 där det första ordet alltså är Jesus, Messias, begynnaren. Det står i begynnelsen, det är samma ord, reshit på hebreiska. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är Bibelns första ord alltså som är Jesus. Sen går vi till sista Bibelns sista bok eller vers och ser vi också att det handlar om Jesus. Han är A och O. Den första och den sista. Och jag satt faktiskt och tänkte häromdagen, han är den första och den sista och allt däremellan. I begynnaren eller i förstlingen skapade Gud himmel och jord, kan det också översättas. Och det finns såna här, ni vet, som är väldigt duktiga på hebreiska och messianska judar. Och tar man ut av hebreiskan här från första versen så finns de här betydelserna. Sonen som skapade allt är förstlingsfrukten av skapelsen. Peka på Jesus. Från begynnelsen älskade Gud världen så att han utgav sin enfödde son. Han som skapade allt blev en gåva och blev förstlingsfrukten av sin skapelse. Den betydelsen finns i första Mosebok på hebreiska. En ny skapelse när Jesus uppstår. Den nya skapelsen, en ny människa. Och det står ju om i första Korinthierbrevet 15:20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade. Och i vers 23. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Så förstlingskärven av förstlingsskörden, det var Jesus. Förstlingskärven på uppståndelsedagen, den skörden, den första skörden, den kom på pingstdagen. För den högtiden var 50 dagar efter. Och 50, det står ju också för jubileum och frihet och befrielse. När sanningens ande, den heliga ande, föll över lärjungarna, de 120 män och kvinnor som väntar på löftet. Sanningens ande, den heliga ande. Och som det står, där anden är, där är frihet. Och vi läser också vers 55. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Dödens udd är synden. Dödens udd. Men udden är bruten. Du död, var är din seger? Udden är bruten. Därför att din och min synd är sonad. Den är förlåten. Den är borttagen. och därför går vi fria. Döden har ingen makt över oss längre. Det skriver Paulus i 2 Timoteusbrevet 1 och 10. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv, alltså uppståndelseliv som verkar i oss, och oförgänglighet, evigt liv, fram i ljuset genom evangelium. Och att göra dödens makt om intet, är ordet på grekiska katargeo, betyder effektlös, maktlös, totalt maktlös eller arbetslös. Därför att Jesus bröt dödens udd, och när han gick i döden barna han väg ända in i himlen för oss. Därför säger han också att den som dör ska leva. Han ska leva om han än dör, den som tror. Jesus uppstod och vi ska uppstå. Gud övergav aldrig sin skapelse. Utan Jesus han kom för att rädda oss. För att rädda skapelsen. Alla som vill ta emot. Och det är vårt stora hopp. Det är vårt stora hopp att han ska komma tillbaka. Och det står ju om den generationen, det släkte i Matteus 24, som ser allt detta, som ser alla dessa tidstecken. Det släkte ska inte dö utan att ha se Jesu återkomst. Och vi tror, när vi ser allt som händer idag, att vi är den sista generationen. Och då är vårt uppdrag att vittna om detta. Vittna om Jesus, vittna om uppståndelsekraften. Och vi ska läsa också från Jesaja 25 och från vers 8. Där Jesaja såg och fick profetera. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren skall torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden, till Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud, honom väntar vi på. Han skall frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Och den lovsången och den tillbedjan kan vi stämma in idag. För vi vet att vår framtid är i hans hand. Han som uppstod och lever idag. Den första och den sista. Och vi i denna nationen kan vittna om att snart kommer han tillbaka. Snart kommer Jesus, och det är vårt hopp. Och det är vår stora glädje. Ska vi be tillsammans och tacka honom.